Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag befinner mig i Ljungby, en tätort i västra änden av Kronobergs län. Jag befinner mig här för att den 5 december 2020 så försvinner Mattias Borg, 17 år, efter en hemmafestkväll. Än idag, 2 år och 3 månader senare, är det fortfarande ingen som vet vart Mattias har tagit vägen.
Hur kan det hända mitt i lilla Ljungby, mitt bland oss, att ett barn försvinner? Och många tänker ju att det kunde ha varit mitt eget barn.
Mattias är borta, ja. Ingen kan ju med säkerhet säga att han är död.
Den sista iakttagelsen av honom görs i Replösa området i Ljungby, Småland. Han är 175 cm lång och vägde då runt 65 kilo och hade kortklippt blont hår.
Och sen så beger vi oss hem till mig och så där så sticker Mattias.
Vid försvinnandet bar han en vit tröja och jeans.
Det är också en massa teorier, alltså, som har hört att han har ryckt i garageportar och knackat på dörrar och sånt där. Ser man en person som är skräckslagen och verkligen har panik, för det såg ut som att han hade panik, då hade man väl agerat, tänker man ju själv.
Såg jag någonting som kunde se ut som ett byxben och att man såg knäet. När polisen fick se det så beslutade de att det skulle dykas dagen efter.
Under onsdagen upprättade polisen en anmälan om människorov och inledde en förundersökning.
Vad jag vet sa att du får tillbaka veta vad Mattias är om du betalar så mycket. Vi var nog rätt säkra på att nu hittar vi honom.
Strumpan som hittades i ett skogsområde i Ljungby tillhör den försvunne 17-åringen som har varit försvunnen sedan början av december.
Jag tycker att man bör gå på varje spår om det möjligtvis kan leda fram till finnandet av Mattias.
För då vet vi att troligtvis han har varit uppe och rört sig. Det är ju ett bevis på att det är hans strumpa.
Han är ju liksom närvarande så för alla, för liksom han glöms inte bort. Ja, men det är ju liksom målet att kunna ge familjen ett avslut, att få reda på kanske vad som har hänt och att han får liksom komma hem.
Både ett pojksträck eller vad är det, ett spår? Då känner man så här, är det någon som varit upp och jävlats? Det är ju jävligt dumt. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det, det var vi.
Jag tycker inte det här är en historia som ska döljas ner, utan den ska snarare liksom lyftas mer. För det är det sjukaste jag varit med om, när det är ett fall där inte ett enda spår finns.
Det här är Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Vill du höra avsnitten före alla andra? Ladda ner Nordio-appen. Just nu befinner jag mig på Ågårdsvägen som leder ut från centrum i cirka 2,1 kilometer. I början av den så är det mest beläget med flerfamiljshus, lägenhetshus. Desto närmare man kommer Lagan, desto fler villor dyker upp längs med vägen. Lagan kommer också att bli en viktig punkt som vi kommer komma in på senare. Anledningen till att jag befinner mig på Ågårdsvägen någon gång under kvällen den 5 december 2020 ska Mattias ha varit på fest i en villa längs med Ågårdsvägen. Händelserna som leder fram till Mattias försvinnande börjar runt 8-tiden på kvällen den 5 december 2020. Mattias Borg, 17 år, cyklar till sina nära vänner i en villa på Ågårdsvägen. Enligt en tidslinje som Mattias mamma publicerat i sociala medier så ska Mattias ha druckit 2 folköl och en Jack Daniels grogg under kvällen. Mattias vänner som är med under kvällen säger att ingen i gänget dricker särskilt mycket eftersom målet aldrig var fest. Runt 9-tiden samma kväll beger sig Mattias och kompisgänget till en annan fest hemma hos en tjej på Klotvägen som ligger cirka 600 meter från villan på Ågårdsvägen. Cirka 3 timmar senare återvänder gänget till Ågårdsvägen. Strax efter klockan 1 på natten säger Mattias till sina vänner att han ska dra. Han lämnar festen utan skor, jacka, mobil och han tar inte heller med sig sin cykel. När Mattias tvillingbror, som umgicks i samma kompisgäng, kommer hem märker han att Mattias inte är hemma och ger sig ut för att leta tillsammans med deras mamma. Enligt statistik från SMHI ligger temperaturen strax ovanför nollan under den här kvällen. Och det faller ingen snö eller regn. Men någon typ av nederbörd hade kommit 3 dagar tidigare. Jag kom inte i kontakt med Nelly. Hon är en av vännerna som träffar Mattias natten till hans försvinnande.
Hur kände du Mattias?
Ja, alltså vi var väl inte så nära på det sättet att vi hängde varje dag egentligen eller att vi hade daglig kontakt. Utan det var mer, ja, när vi var yngre tränade vi tillsammans på friidrott. Alltså i en liten grupp då med Mattias, hans brorsa och en till kompis då. Och så är det jag som sprang lite längre. Mycket sprint och långdistans.
Vad var det Mattias själv höll på med i friidrott?
Långdistans, mycket. Alltså Mattias var riktigt bra på långdistans och även hans brorsa. Så det var någonting i generna tror jag.
Ja.
Alltså otroligt bra. Och sen träffades man sen när man blev lite äldre på så krök. Och man kunde träffas på kvällarna på helgerna mest i större gäng.
När ungefär började ni liksom ses på krök och sånt där? Var det...
Ja, men det var väl typ i 1:an skulle jag säga. Jag var inte så mycket för sånt egentligen utan det var bara att jag hängde med mina kompisar som var kompis med dem. Alltså att man hängde med. Det blev att man följde med och så blev man kompis med kompisarnas kompisar.
Ja, men såklart. Vad var din bild av honom under de gångerna ni träffades?
Väldigt lugn, men också kan ha sina så här, alltså glädje. Alltså, han är alltid glad och väldigt duktig på, alltså smart. Så det är som att fråga Google nästan. Och det kan man kanske inte tro egentligen när man har alltså, mycket annan så här, utifrån. Tror jag inte man har tänkt det om de bägge, för det har varit mycket krök och så där genom alla åren. Liksom. Men alltså, känner man verkligen dem så kan man förstå att ja, jo, det är så där. Och det är egentligen hela det kompisgänget. Att frågar man en fråga så kunde de det.
Jaha,
så man hade väldigt intressanta samtal. Jätteintressanta.
Vet du om han hade några andra typer av intressen så där på fritiden?
Jag tror de spelade ganska mycket så data som alla killar egentligen gör. Och vad jag för mig så tränade de också på fritiden ibland. Och så, där. Så det var väl bara att de... Ja, men skola, kompisar, mycket spel tror jag.
Hur var det kompisgänget?
Man hittade alltid på någonting på helgen och man visste att ja, men på helgerna så ses vi. Man behövde liksom inte ens skriva det utan då sågs vi. Och så det var ofta kul och vi hängde då i den här kompisens källare där allting också startade.
Källaren ligger hemma hos kompisen Lukas föräldrar på Ågårdsvägen. Där har han ett rum som fungerade som en samlingsplats för vännerna.
Ja, men det var liksom placet man var på. För det, han hade en källare för sig själv. Så det var liksom stort och det var ingen förälder som stördes riktigt heller. I många andra hus så är det ju oftast att föräldrarna också är hemma och det, man kan inte vara så sent då.
Vad brukade ni göra när ni hängde? Du var lite inne på krök och sådär, men...
Ja, alltså för deras håll var det kanske det. Jag var ju inte med på det sättet kanske, jag var med för att hänga liksom. Men det var ju oftast, de spelade så lite låtsaspoker med, och blackjack med kort utan så här, någon speciell mening med utan bara för att det var kul. Och man pratade och hade de här bara så lite chill, det var lite häng, lite så god stämning bara.
Har du något så här speciellt minne med just Mattias och gänget?
Det var några veckor innan där då som vi var hemma hos Mattias och då spelade de just poker och lite blackjack och sådär och då satt jag och Mattias och pratade om alla minnen och med friidrotten, och han frågade mig, fortsätter du fortfarande? Och, ja. Och jag frågade vad han ville och sånt där. Så det var väldigt så här, det var verkligen då vi också för första gången kanske catchade upp allting från vad, alltså från förr liksom. Så det var, ja.
Fredagen den 4 december börjar Nellys kväll hemma hos kompisen Robert.
Ja, en vanlig fredag, och vi kände, ska vi göra något mer idag kanske? Så här. Ja, men de festade lite hos då en av våra kompisars tjej på Klotvägen.
Ja, det är där ni träffas.
Ja. Ja, det är där det startar. Så då cyklar vi dit. Vi har egentligen bara haft så verkligen en lugn kväll, bara suttit och bara pratat hemma hos Robert och kollat lite på YouTube och så. Och sen cyklar vi dit, och det är typ bara, alltså det är bara hög musik, och de sitter runt ett bord och pratar liksom.
Platsen Anneli pratar om kommer att bli centrala för den omfattande sökinsatsen efter Mattias. Och därför kommer de även vara centrala för den här podden. För att bättre förstå vilka platserna är och var de ligger, så vill jag ge en kort beskrivning. Genom Ljungby flyter ån Lagan, som sträcker sig 232 kilometer från Tarösjön i norr till Laholm i syd. För att ta sig över Lagan i Ljungby finns tre gångbroar. Genomgående för den här podden så kommer vi att utgå ifrån Ågårdsbron. Vi kommer därför förhålla oss till väderstreck med avstamp från just den bron. Sen när vi pratar om väster eller öster om, så är det öster eller väster om Ågårdsbron som vi menar. Nelly och hennes vänner möter upp Mattias och hans kompisgäng på Klotvägen, som ligger två tvärgator öster om Ågårdsbron. Runt midnatt kommer ett äldre syskon och säger till ungdomarna att de måste lämna huset. Kompisgänget börjar därför den 600 meter långa gångvägen tillbaka till Ågårdsvägen.
Så vi går ut ur huset där då, och då minns jag också att jag pratade med Mattias. Ja. Och just om det här, om vad ska du göra efter studenten och vad vill du? Alltså så här. Ja. Så det var då han berättade det här med lärare då, att han så gärna vill bli lärare och att det känns så himla kul att få lära människor. Ja, få göra ett, alltså ett mer ett jobb där man har en mening. Och jag tyckte det var så fint. Jag vet, jag bara stod och bara, ja, alltså verkligen, det ska du bli. Ja. Men sen så var det inget mer med det. Sen gick vi, och då var det ett stort gäng som man bara gick liksom över bron och till Ågårdsvägen. Och sen stannar jag, jag minns att det var jag, Ebba, Robert och Mino som stannade. I alla fall jag och Ebba stannade utanför huset, för vi bara, nej, vi går inte in. Jag ska upp och jobba vid typ, jag ska upp vid 5:30 och jobba på baket där och ett café. Så jag bara, nej, men jag stannade utanför. Så stod vi och pratade med brorsan. Och då hade också Mattias gått in. Så det var så här, alla hade gått in. Det kom ut folk och så rökte lite då och då. Men det var så här, det var bara vi som var ute annars. Och sen 12:45 så bara, nej, nu måste jag hem. Alltså Nelly, snälla, du måste hem nu. Du ska sova, du ska upp och jobba om 5 timmar. Du måste gå hem nu. Så jag och Ebba cyklade hem, för vi cyklade åt samma håll. Gick jag la mig, och det var inget mer med det. Och sen när jag vaknade så var hela min snap fylld utav på så här stories att, och på Instagram. Att vet ni vad Mattias är? Ring polisen eller Erika. Och jag bara, men snälla, han har ju typ dragit hem till någon tjej eller någonting. Ja. Eller så däckat hos en kompis, alltså vad vet jag. Och så skrev jag det, för jag var den första som var vaken, och de var fortfarande vakna. Och då vet jag bara, va? Så jag verkligen, jag var ett frågetecken. Jag var jättesåhär, men snälla, alltså va? Och de bara, nej, alltså Nelly, han är borta på riktigt. Jag bara, skojar ni?
Någon gång mellan 01.00 och 01.15 lämnar Mattias vännerna på Ågårdsvägen. Han ska enligt tidiga vittnesuppgifter ha sagt, jag går nu, och därefter försvunnit ut i decembernatten. Runt 01.20 startar Mattias ett larm kopplat till en garagedörr vid smalspåret. Strax efter klockan 01.30 fångas Mattias av en övervakningskamera på smalspåret vid två tillfällen med 5 minuters mellanrum. Någon gång vid den här tiden fångas Mattias även på en Snapchat-video av en av personerna som bor vid smalspåret. Han ses då springa längs med gatan, endast klädd i en t-shirt. Samtidigt anländer Mattias bror hem till deras mamma, cirka 1,5 kilometer därifrån, i Ljungbys centrala delar. När de båda inser att Mattias inte har kommit hem ber de sig till adressen på Ågårdsvägen för att se om Mattias har blivit kvar på festen. Ytterligare 5 minuter senare aktiverar Mattias ett larm på ett av husen på smalspårets baksida mot Sickingevägen. Han ska strax efter detta ha träffat en man boendes på smalspåret och bett om ett glas te, men nekas eftersom det varit en del inbrott i området i närtid. Cirka 10 minuter senare, runt 2:10, görs den sista observationen av Mattias. Han pratar med 2 män boendes på smalspåret och frågar om vägen till centrum. De båda männen pekar till vänster mot Ågårdsbron. Mattias ska enligt vittnen ha svarat på återseende och därefter börjat springa i motsatt riktning, alltså åt höger, mot Påhållsvägen. Männen uppfattar honom som artig och lite påverkad. Andra obekräftade uppgifter säger att Mattias ska ha uppfattats som stressad den här kvällen. En av männen som pratar med Mattias försöker följa efter honom med sin bil och kör mot Norrleden, norr om Ågårdsbron, men lyckas inte se honom. Därefter är Mattias spårlöst försvunnen. 1 timme efter det så står Mattias mamma och bror vid en korsning i anslutning till Ågårdsvägen och tycker sig höra rop komma från Replösa området öster om Ågårdsbron.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bron, cirka 300 meter ifrån festen Mattias varit på.
Det kom in en anmälan då vid 02:19 den 5 från mamman då att hennes son Mattias är försvunnen. Då kommer samtal till polisens ledningscentral i Malmö.
Den polis som kom att leda utredningen efter polisens tidiga insatser är kommunpolisen Hans Sjöberg. Jag kontaktade honom för att höra hur polisen har gått tillväga under sökandet efter Mattias.
Alltid vid ett sånt här försvinnande så operatören drar ju det för ett befäl där nere som gör en bedömning. Nere på ett sånt här finns det både ett vakthavande befäl givetvis, men det finns även ett RKC-befäl, alltså ett befäl som prioriterar jobben. Men hur som helst så skickas det ju en patrull till platsen då, där festen har varit. Så det är det som händer initialt.
Och när påbörjar man sökinsatsen?
Man påbörjar ju sökinsatsen redan på natten där. Alltså man börjar ju med någonting som heter närsök, som vi alltid gör. Och i det här fallet så söker man ju genom huset. Och det innefattar ju garage och förrådsbyggnad och sånt. Och det är alltid så att när vi kommer och säger att vi ska göra det så blir ju personerna i fråga förvånade. För de känner själva att de har sökt genom huset. Men det har ju hänt ett antal gånger att en person ändå har legat någonstans. Mm. Och man även kontrollerar ju med mamman då så att han verkligen inte är hemma. Sen har vi en natt där man likadant söker i närområdet i öppna, alltså olåsta utrymmen hos grannfastigheter, redskapsskjul och sånt där. Man går på cykelvägen nedanför och det tillkommer ju patrull. Jag kan inte exakt hur många. Jag vet i alla fall när jag tittar på det att 4 så är det en hund på plats. Men det pågår ju alltså ett sök här och man intervjuar de andra ungdomarna. Man intervjuar tvillingbrorsan, förhör eller intervjuar. Det är ju ingen förundersökning då, men nej. Man pratar med de här inblandade och försöker få en bild då, samtidigt som det letas i området.
2:20, natten till den 6 december, mottar polisledningscentralen i Malmö samtalet om att Mattias har försvunnit. Uppgifterna i tidslinjerna varierar, men Mattias försvinner någon gång runt 1 på natten. Polisen påbörjar sitt sökarbete strax efter att samtalet kommit in med att göra sökningar i närområdet och i villan på Ågårdsvägen. Polisen genomför även intervjuer med Mattias vänskapskrets.
Ganska tidigt under kvällen där vad jag vet, vakthavande befäl i Malmö och den som är yttre befäl här och en FU-ledare som gör bedömningen att det här är en olyckshändelse. Någon gång under dagen därpå, alltså lördag dag, där så fattas det ju beslut om att man ska inleda alltså sök enligt lagen om skydd av olyckor då, alltså räddningstjänstärende, vilket ju ger oss större resurser då, polisiärt och andra samhällsresurser. Och räddningsledare i det här fallet är ju vakthavande i Malmö då. Så någon gång där under lördagen så fattas ju beslut då.
Så här sa Evelina Olsson vid polisens ledningscentral om sökinsatsen.
Än så länge så arbetar vi med full intensitet och det är planen att fortsätta så här under kvällen. Sen görs det ju löpande värderingar av den aktuella situationen. Än så länge så är det oförändrat sökarbete.
Och det som tillförs då är ju mer personal och det är fler hundar och det... Helikoptern får dröja lite på grund av vädret, men det kommer sen också, det kommer även från rytteriet i Malmö som kan rida igenom större terräng då. Så det tillförs ju väldigt mycket resurser.
Sedan 17-årige Mattias lämnade en bekants hem i Ljungby i halv ett tiden under natten till lördagen har han inte setts till. Och hundratals frivilliga söker efter Mattias. Missing People, Försvarsmakten, Hemvärnet och frivilligorganisationen FIP. Polisen har även kopplat in rytteriet och flera hundpatruller är på plats. Den som ser Mattias uppmanas att ringa 112 och de som har uppgifter som kan hjälpa polisen uppmanas att ringa 114 14.
Peter Martin var yttre befäl natten då Mattias försvinner. Han fick uppgift att organisera de första sökinsatserna som kommer att bli grunden till den utredningen om vad som har hänt Mattias.
Ärendet kommer ju in. Alltså som en helg och att vi har liksom yngre människor som är borta. Där har vi varje fredag, lördag kväll i ganska så stor omfattning. Att typ från 15 upp till 20-21 år försvinner från en fest eller liknande eller inte kommer hem och så. Och det som då är det bra med det här ärendet är ju att man har ju liksom tagit in, man har gjort den sedvanliga intervjun och fått uppgifterna att det har försvunnit från en fest och inte kommit hem. Det har funnits påverkan av då ganska så hög berusningsgrad bland både uppgiftslämnare och den försvunna. Och där har vi ju många ärenden som man i normalfallet faktiskt lägger som att vi avvaktar. Men i detta fallet har man ju hittat farligheten att det kan ha hänt någonting. Och det är ju också vid en sån tidpunkt på året då vädret är farligt. Det vill säga det är kallt, blött och liknande. Så att man har ju skickat resurs. Vi har ju prioriterat ärendet högt.
Hans Sjöberg igen.
Vi har ju en metod som vi kallar MSO, ett metodstöd för att söka och där utgår man ifrån där han såg sista gången säkert och det vet vi då. Och sen utgår man från en radie på tre kilometer och så delar man in i fält då, sökområden. Och detta ihop med i det här metodstödet att man tittar på det fysiska och psykiska statusen på personen i fråga. Det är ju väldigt skillnad på en... 3-åring som försvinner mot en dement 80-åring.
Ja.
Och i det här fallet var det en fullt frisk 17-åring eventuellt påverkad. Man gör alltså enligt den här taktiken en så att säga, man tittar på terrängen på de här 3 kilometerna så delar man in i fält. Och sen blir det helt enkelt så enkelt att man söker igenom område för område. Det kan vara en hundförare får ett område. Det kan vara skallgångskedja som får ett. Och sen när de säger här är han inte så bockar man av det. Alltså under, när det var räddningstjänstärende, alltså enligt LSO, så hade vi ju de här specialsökhundarna på plats som inte fick upp något spår.
Peter Martin igen.
Han lämnar ju både skor, jacka och mobil hemma.
Det jag avlade som man också att en antingen sinnesstämning eller en ta hand om sig själv nivå, om jag uttrycker mig så, försöker prata mer svenska, att den är försämrad hos personen. Det vill säga man lämnar alldeles för dåligt klädd i det väderlaget som råder. Och plus att han då är uppriven, som gör att man liksom man lämnar i sitt sinneslag som kan vara farligt för en. Vi är ju inne i en tätort där det, även om det är sent, så är det ändå så att folk rör sig. Hade han bara däckat i ett gathörn eller liknande, då hade han ju hittats ganska så snabbt. Så, och det, och sen då hög berusningsgrad till detta gör ju att den som sitter vakthavande liksom beordrar mer och fler resurser till ärendet.
Berusningsnivån, hur vet man det? Det är från vittnen då och de man intervjuar under kvällen, eller hur vet man att den var åt det högre hållet så att säga?
Den är ju, alltså det är flera vittnen som uppger samma sak. Sen är det ju vid lämnandet, så är det ju då också kombinationen berusningsgrad och sinnesstämning. Den är viktig. För den gör ju att det ställer till. Alltså då har man ju både berusningen gör ju att blodet skenar i ådrorna och att artärer och blodådrar ligger ytligt, och är man sen upprörd så gör det ännu värre. Risken för nedkylning är mycket större än om man hade gått ut bara för att gå en runda. Och så där till då dåligt klädd.
Enligt Peter Martin så ska Mattias ha varit uppriven och varit i en försämrad eller förvirrad sinnesstämning, och att det är därför som han väljer att lämna Ågårdsvägen utan jacka.
Den här kvällen så lät det ju som att var både han och brorsan ännu lyckligare än de brukade vara, eller? Ja.
Eller alltså inte, alltså, men de var verkligen så här, det var som att det är nästan så att man tänker att de var det för att det här skulle hända. Alltså inte för att de visste det, utan för att så här, det är typ som att man ibland kan så här, men jag tar inte höger utan jag tar vänster idag, och så händer det en olycka på höger spåret, att man tog rätt väg, och att det kanske var att de fick en lycklig sista helg eller dag tillsammans. Det är nästan så att man tänker så, men det är också helt sjukt kanske, men,
ja,
så här, de var inte överdrivet lyckliga, och vi var ändå nyktra och allt sånt där, och vi märkte inget konstigt på dem, utan det var som vanligt, bara att det var bara en härlig dag liksom, eller kväll kanske man ska säga.
En konstig fråga kanske, men förekom det annat än alkohol när man festade?
Aldrig vad jag har varit med om. Jag har aldrig sett det. Sen kan jag såklart inte svara på vad som har hänt. Men jag har aldrig varit med om det. Och jag har aldrig märkt någon skillnad på dem.
Redan morgonen efter Mattias anmälts försvunnen och polisen påbörjat sina initiala insatser, så inledde Missing People sina sökinsatser. Under de första dagarna deltar 700 personer i sökinsatserna.
Vid ett sök så är det jag som har hand om själva helheten i söket. Jag ska ha ett helikopterperspektiv och kunna ta beslut, givetvis tillsammans med mina kollegor. Men jag har översta ansvaret, om jag säger så.
Ann-Louise Gustafsson var operativ chef och verksamhetsledare för Missing People i Kronoberg när Mattias försvann.
När får ni samtalet om att det är en person försvunnen i
Ljungby? Vi blir inkopplade den 5/12 2020. Klockan 8:30 får vi det till oss. Då kommer det i vårt system. Så då får man mejl om att vi har ett nytt ärende. Då gäller det att kasta sig huvudstöpa in i och få in folk som kan vara med på sambandet och få ut sms till sökare så att de vet att vi ska dra igång. Försvinnande är alltid försvinnande, men när det är ungdomar så är det alltid mer känsligt. Det är alltid mer nära igen på något vis. När man har själv barn i den åldern, och det är en känslig grej att vara med i. Vi skaffade lokal som blev på Sunneboskolan. där vi upprättade vårt samband och sen så kom det väldigt mycket folk. Ja. Det kom väldigt, väldigt mycket folk. De första söken hade vi runt 700 unika sökare.
Brukar det vara så mycket folk?
Absolut inte.
Nej.
Absolut inte. Så jag kan säga att under 2020 så var det nog ett av Sveriges största sök.
Hundratals frivilliga anslöt till Missing Peoples uppsamlingsplats utanför Sunnebo gymnasiet i Ljungby för att fortsätta sökandet efter den försvunna 17-åringen. Pojken försvann natten till lördag och har fortfarande inte återfunnits.
Hur brukar man göra? Liksom, vad blir din första uppgift när du börjar plocka ihop allting?
Man samspelar med sin gruppchef då, till exempel, som har hand om kartorna. I detta fallet var det ju polisen som hade hand om ärendet. Mm. Då får vi ju kartor från polisen som vi i vår tur får montera ner i lite mindre områden. För polisen har väldigt stora områden. Så vi får inte besluta själva var vi vill gå någonstans, utan vi får deras område. Här vill vi att ni söker. Så monterar vi ner det lite mindre och sen får vi dela ut detta till sökare. Vi gör grupper på sökare då, att de ska vara kanske 10 stycken i en grupp med patrullledare. Och sen får de instruktioner på när, var, hur, vem man letar efter.
Är det det klassiska skallgångssättet eller hur ser det ut? Liksom,
helt olika beroende på område. Det kan ju vara ett område som passar bättre för hund till exempel. Då skickar man ut hundekipage. Mm. Eller ett stort område som passar bättre för en drönare till exempel.
Ja.
Så det är helt beroende på områdets hur det ser ut. Men oftast när polisen har hand om det så vill de ha sina hundar och kanske inte någon drönare. De kanske har någon helikopter i luften och sådär. Ja. Så att i detta fallet var det vad de kallar för LSO, lagen om skydd mot olyckor. Och då går vi helt under polisen.
Men så precis i början, var blir ni liksom placerade i det hela?
Vi blev placerade där han var sedd senast.
Medan Missing People organiserar vad som senare kommer att bli södra Sveriges största sökinsats i modern tid, så nås Mattias kompis Nelly av nyheten att hennes vän är försvunnen. Till en början är det svårt för henne att tro på vad som sägs, eftersom de sågs bara några timmar innan hon nås av uppgiften att han nu är borta.
Och här skulle jag jobba ändå ganska aktivt med service en hel dag. Och jag bara var helt tom, verkligen. Men jag cyklade till jobbet i alla fall och så var jätteaktiv på telefonen och kollade, för jag var ju orolig. Men första tiden på jobbet så jobbade jag själv typ i 2 timmar och sen kommer en kollega. Och då har jag inte hunnit kolla på telefonen, så när jag går in när hon väl kommer så bara ser jag hur det är på Facebook att folk har lagt ut. Och jag bara, vad är det här? Och jag minns hur jag bara frös och fick så gåshud på hela kroppen och bara, va? För det var så, för typ 6-7 timmar sedan hade jag pratat med honom och nu är han borta. Det är så, man kan typ inte förstå den känslan riktigt.
Det är overkligt.
Det är jätteoverkligt. Och sen ser jag hur Missing People lägger ut och då känner jag nu är det på riktigt. Och sen lägger polisen ut både i, alltså så här i Götaland och i Skåne. Det gick inte att ta in. Jag kunde inte jobba, jag kunde inte koncentrera mig. Jag fick liksom panik typ. Jag visste inte vad jag skulle göra. Skulle jag egentligen jobba det långa passet som var till 2:30, men så tog hon det så jag fick gå hem vid 1, tror jag det var. Men då gick jag ju direkt till ån. För okay. Där var alla på min snapkarta verkligen. Och alla mina kompisar. Så jag bara stack dit och vi grät och alla var helt så förtvivlade. Mm. Och när jag kom dit så alltså man såg bara alltså hur många brandbilar som helst. Det var båtar i hela ån. Ambulansen, polisen, alltså alla var där. Och det gick liksom 1000 tankar i mitt huvud. Alltså det kan oftast vara väldigt mycket tankar, men här var det verkligen så många scenarion som byggdes upp. Och man la någon skuld på sig själv att bara så här, hade jag stannat en kvart till så hade han kanske inte försvunnit. Mm. För att han skulle tydligen ha lämnat vid 1 då. Mm. Och jag gick kvart i 1. Och så blir man, men det ska man ju såklart inte göra, men det blir ju så man tänker. Efter det så bara går vi. Vi går och går och går. Alltså jag kanske går hem typ mellan mitt jobb och att vi går, så gick jag hem och hämtade varmare kläder. Men sen gick jag ut direkt och gick.
Okay.
Så jag gick hela lördag eftermiddag då och kvällen upp på natten med mina kompisar då såklart. Vi gick alltid tillsammans.
Mm.
Och det var så fint också för man såg hur så här Missing People och andra sådana organisationer kom och hade så matpåsar till oss och alltså till alla som gick. Och det var skallgångsgång på alla åkrar och i skogarna och i hela stan. Det var militären var här. Alltså det var så, man gick runt och var liksom helt, alltså hade gåshud hela tiden på sig för det var så himla fint också, men också helt fruktansvärt att detta ska behöva ske. Och att ingen hade hört något.
Vad är det liksom för tankar som går i huvudet på en när man går runt där? Kan man ens tänka på någonting eller är det bara ett kaos?
Alltså det värsta var väl typ att man hörde någonting och man liksom så här visste inte vad man skulle i så fall få se. Och det också var väl att man förstod, eftersom det var vinter, att så här, hur många timmar som helst klarar man sig inte utan kläder. För han hade ju ingenting med sig. Ja. Det vi gjorde i alla fall, vi gick ju alltså på den helgen, vi gick nog alltså på en och en halv dag gick vi 80 000 steg.
Oj.
Vi gick verkligen hela tiden och föräldrar kom också och körde. Det var jättefint att bjöd på mat och sånt, för vi kom ju aldrig hem åt riktigt.
Nej.
Och alla var förtvivlade och man var inte hungrig heller, så föräldrar fick liksom trycka i en mat. Men sen var ju också, mamma och pappa var oroliga att jag gick så sent också, för att man visste ju inte vad som hade hänt. Är det någon som härjar runt här och liksom tar människor eller vad händer?
Och det fortsatte ju leta, så det var ju väldigt mycket tips som kom in, alla möjliga slag som skulle betas av. Så att, alltså rent, det var ju väldigt mycket sökinsats kvar. Och det var ju många privatpersoner som ville hjälpa till. Så att det fortsatte ju. Och de här organisationerna fortsatte. Och det var ju privata hundförare. Så det var ju jätteinsats som fortsatte.
Den 9 december tar fallet en ny vändning.
Och tidigare har polisen uppgett att man inte misstänker något brott. Men under onsdagen upprättade polisen en anmälan om människorov och inledde en förundersökning. En anmälan har upprättats med anledning av att det har kommit in nya uppgifter.
Någon kontaktade mamman. Det upprättas ju två anmälningar då. Det ena är försvinnandet och det andra är människorov. Så att det blir två spår.
Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutivproducent A Rabbit Hole Maria Thulin. Exekutivproducent Nordio Mark Malmström Fast. För att höra avsnitten för alla andra, ladda ner Nordio-appen. Finns där appar finns.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.